Varför är det så mycket musik i bakgrunden?
Ja, men därför att vi befinner oss ju i Falun på ja. Centerpartiets partistämma.
Ja!
Och som alla
vet... Är
det
bara vi här?
Det beror på vad du menar med här.
Ja.
För här är där vi är. Och beroende på definitionen av detta så är det bara vi här. Men ja. om man utökar... Det här vet ju du mer om, Hannes. Ja. Tinder har ju löpande. Man kan ställa in liksom en radio.
Jag drog ner... Tinder är att man... Det är en dating-app. Jag drog ner till 2 kilometer. Det vill säga att jag ville bara ha centerpartister. Det var typ 5 pers. Och sen så...
Om man drar ner...
Det var bara folk som pluggar på högskolan i Dalarna så jag skete.
Om man drar ner Tinder-radien till 2 meter så är det bara vi här. Annars är det väl typ 1000 pers ja, här i en radie på kanske 500 meter.
Centerpartister, lobbyister, journalister, föredettingar och nuvarande makthavare. Och det är PK-podden.
Det är fantastiskt. Det är PK-podden. Nu kör vi. Bara för att ge lite kontext, alltså vi är på Centerpartiets partistämma. Just nu så pågår själva minglet innan middagen. Folk har börjat gå in till själva middagslokalen. Men det är några kvar som är här och minglar. Vi har framför allt så ser jag en både celeber, vacker person.
Vi har två gäster.
Vi har två gäster just nu. Varsågod, Karin Ernlund har kommit upp på scen.
Ja, hej.
Hej.
Vem är du?
Jag är gift med Carl.
Nej men fan, du är inte här för det. Du är här för att du är makthavare.
Exakt. Jag är Centerpartiets gruppledare i Stockholms stad.
Ja. Och vi har en till gäst som är vem då?
Patrik Oxanen, Hudiksvalls tidning, politisk redaktör.
Och också väldigt kunnig inom EU-frågor, vilket ju även en i podden är. Jag säger inte vem. Vi kommer göra en liten sändning under kvällen, ta upp intressanta gäster då man får väldigt lite mediatid. Så ni ska vara effektiva nu. Du är van att skriva i rubriker, Patrik. Karin, du är bra att göra one-liners. Karin, intrycken av stämman?
Jättebra stämma. Förvånansvärt lite bråk skulle jag vilja säga. Det är inte jättemycket saker vi är extremt oense om.
Delar,
det är
Patrik.
Lite synd ibland tycker jag.
Vi vänder oss till mediedelen av stämman. Patrik, intrycken av stämman?
Vår känsla.
Ja, det var det. Ja, han var lite snabbare.
Han var lite kortfattad.
Ja. Jag lyder order.
Men du Patrik, som har hängt mycket in i presscentret, är liksom din bild av att även de icke-C-märkta tidningarna tycker att det är vår känsla?
Ja.
Ja, det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Nu, vi tror också att vi kommer få upp en tredje gäst på scenen som är Centerpartiets nuvarande partiledare, eller vicepartiledare, Anders W. Jonsson. Anders, välkommen upp här.
Jag tror att det är rekord i hur många vi är i PK-podden samtidigt. Välkommen upp, Anders.
Tack så mycket.
Ja. Vi är ju i Lugnets sporthall här i Falun. Så man måste börja med någon slags sportfråga. Hur känns det?
Ja, det här är ju allt annat än lugnt kan man säga. Det här är ju som, nu går allt mot klimax under kvällen, natten, den tidiga morgonen.
Vi hörde att din partisekreterare utlovade att det skulle bli rajtan tajtan ikväll. Är det någonting du kan bekräfta?
Jo, men det är självklart. Det hör ju till. Riktig rajtan tajtan också.
Men om man får vara lite seriös för en kort sekund, jag vänder mig både mot Anders och Karin som det är politiska och Patrik det mediala. Är det bra eller dåligt att vi liksom festar tillsammans med pressen och att pressen festar tillsammans med oss? Jag tänker hashtaggen Niklas40 som är en klassisk tidigare hashtag.
Ja, vad säger du?
Ja, det beror väl på vad som händer på festen och vem det är bra för.
Det kan vara bra för lösnummerförsäljningen av Hudiksvalls tidningen under morgondagen.
Ja, den kommer ju inte ut imorgon, så där är du ganska safe skulle jag säga.
Vilken tur.
Men för vi har ju många lyssnare som har ambitioner om att ta sig uppåt i politiken. Och både Karin och Anders är ju, får man säga, uppe i det berömda smöret. Är det viktigt att ha de här liksom spontana mötena med journalister och lobbyister och så, som det ändå är på en sån här stämma?
Jo, men det är jätteviktigt och det är ju möjlighet till väldigt spännande och roliga samtal. Kanske inte så seriösa samtal som här kväll dock.
Det viktigaste, är det som pågår inne i stämmosalen då eller?
Nej, jag skulle säga att det viktiga med en centerstämma, det är allt nätverkande, träffa alla människor. Sen förstås respekt för de beslut som fattas, men det allra, allra viktigaste är ju att det här är kittet som håller ihop partiet.
Om jag också får komma in med liksom en tråkig fråga lite grann, så du är ju nu tillförordnad partiledare som är någon officiell titel eller?
Nej, jag är vice partiledare.
Ja, du är vice partiledare.
Men den ordinarie partiledaren sköter nu sitt livs viktigaste uppgift.
Ja,
och då hoppar jag in och hjälper till på hennes näst viktigaste uppgift.
Har du tänkt att du ska liksom vad ska du sätta för prägel under den här perioden? Har du någon liksom personlig litet mission att så här, det här ska jag uppnå under mitt halvår eller hur lång tid det nu blir?
Ja, det är ju så här att jag och Annie har jobbat väldigt nära varandra ända sedan 2011. Så att man ska inte förvänta sig några stora kursomläggningar under den här tiden. Men däremot kan det ju vara bra att det blir en ny profil för Centerpartiet. Istället för rött hår blir det grått hår, istället för kvinna blir det man och så vidare.
Istället för jurist blir det barnläkare.
Ja, precis.
Ja, det är däremot för. Är det den bästa yrkestiteln, skulle du tro, att vara barnläkare i politiska sammanhang? Är det den yrkesgrupp som har störst förtroende i samhället?
Vore det det skulle ju riksdagen vara full av barnläkare, och det är den inte. Men det är väldigt mycket min yrkesidentitet. Jag är en barnläkare som nu under en period också finns med i politiken.
Men jag vill ändå hålla med, försöka, jag tycker ändå vi har ett läge här när det är både politiker och media samlat, så att säga. Patrik, du har ju ändå bevakat europeisk politik relativt mycket. Skulle du säga att liksom, den här närheten man ändå har mellan media och politiker i Sverige, både här exempelvis men också på Almedalen och liknande, är det unikt för svensk politik? Dina internationella kollegor, har de samma närhet till...
Nej, alltså det, när det kommer internationella journalister till Almedalen till exempel, då slås man ju av... De slås av hur öppet, nära, tillgängligt det är att kunna gripa tag i en sån som Anders och börja prata med honom. Det är en stor skillnad, och det handlar ju också om att vi har ett öppet samhälle, och det ska vi vara otroligt, otroligt rädda om att behålla den öppenheten och den tryggheten. Skulle du komma in en europeisk minister, så skulle du ha en fransk eller en tysk, så skulle du ha ett säkerhetsentourage, en stab runt omkring. Jag menar, i Almedalen kan du hitta ministrar som är ute och släntrar själv på kvällen. Det gör du inte i Europa. Men sen finns en annan sak. Och det är att det finns en helt annan kultur att prata off the record i europeisk politik än vad det finns i svensk politik.
Hur menar du, alltså att man kan ge bakgrundssamtal som inte tas med?
Ja, precis.
Jag tror att vi hör ju att de börjar slamra med porslinet, så vi kanske ska låta våra tre gäster gå in i matsalen och börja äta. Men vi har en sista fråga att skicka med. Det här är kanske också en standardfråga, men den måste ändå ställas. Vi kommer också prata om det här själva kanske i podden lite senare ikväll. Den viktigaste frågan, det kan vara något som inte än har beslutats, vi har ju en dag imorgon också, eller något som redan har avhandlats. Vad tycker ni har varit den största viktigaste frågan för er hittills, alla tre? Kan vi med Anders?
Den viktigaste debatten vi har fört, skulle jag säga, var den miljöpolitiska debatten. Den var väldigt framåtsyftande och positiv på många olika sätt. Och där vi flyttade fram positionerna på ett antal områden också. Så det som har varit höjdpunkten, tycker jag, det har varit miljödebatten vi hade.
Den viktigaste frågan i nationellt perspektiv och europeiskt perspektiv var beslutet om NATO.
Och jag skulle vilja säga att den stora uppslutningen kring Centerpartiets migration- och integrationspolitik, som gör nu att våra politiker kan verkligen köra fullt ös framåt. Det tycker jag är jätteviktigt.
Tack så jättemycket för att ni kom förbi. Nu får ni gå in och äta, så vi står kvar här helt enkelt.
Ja, för vi kommer faktiskt direkt, vi får se om det blir jobbigt att klippa, men vi får faktiskt med oss en till gäst direkt upp på scenen. Som, jag vet inte, frågan är här, jag vänder mig mot hans pressekreterare. Vill han presentera sig själv eller ska vi presentera honom?
Det blir större om ni presenterar.
Okej. Med oss har vi då Günther Mård, som är vd för Företagarna. En organisation som vissa skulle hävda är ibland närstående Centerpartiet, men i alla fall har samma mål, att stärka småföretagens villkor i Sverige. Vad är dina intryck av stämman?
Det blir viktigt. Det jag har mötts av, jag har gjort 15 stycken intervjuer nu med ledande centerpartister, och det
jag bland annat min chef ska sägas.
Det ska sägas, och det jag slås av är ju att det finns en samsyn inom väldigt många frågor, vilket är positivt. Sen så tror jag att vi skulle behöva utmana oss själva till att våga tänka ännu större. För i grunden så handlar det om att våga utmana det bekväma nuläget. Det är där man kan hitta morgondagens lösningar. Och där skulle jag vilja ha lite större höjd och lite större utmaning i vad som diskuteras och vilka möjligheter. Och inte minst kopplat till digitaliseringen. Jag hade ett bra samtal med Per Åsling, hur man skulle kunna jobba med digitaliseringen för att skapa helt nya typer av möjligheter till regelförenklingar. Man tände till på det, så jag tror att vi har ett projekt på
det. Det låter väldigt bra. Men för en fråga som flera av oss som driver podden är engagerade till, som det är det här med Centerpartiet har ju en fabless för att värna hela landet och hela det här talepunkterna som jag skulle kunna röpa upp. Men det har varit en diskussion kring om det ska finnas liksom olika villkor i olika delar av landet för företagen. Man ska kunna stimulera företagarna på landsbygden exempelvis genom vissa regelförenklingar och liknande. Hur tror du att det finns...
Ekonomiska frizoner
exempelvis. Hur ser företagarna på att, på det, eller vill ni ha mer än liksom en övergripande politik för hela landet?
Nej, men förutsättningarna skiljer sig radikalt åt när det gäller att bedriva företagande. Så självklart så behövs det olika typer av politik för att svara upp på det behov som föreligger. Så att jag är inte alls främmande inför att faktiskt titta på olika typer av politiker beroende på var vi ska rikta insatser. Sen så ska man alltid försöka hitta någon form av likformighet så att det skapar stabila förutsättningar. Det är också viktigt.
Jag tror att det här kommer att vara en intensiv sändning. Jag tror att det ropas till bordet. Men min sista fråga då, har du varit på en centerfest förut?
Jag har aldrig varit på en centerfest, men jag har förstått att det här med bugg verkar vara någonting centralt om man ska bli framgångsrik.
Är du redo för det så att säga?
Jag har ju testat tillsammans med vice ordföranden i Centerstudenterna här tidigare under dagen och fått en liten repetition av de grundläggande stegen när det gäller bugg. Så jag hoppas att jag är väl rustad för kvällen.
Vi ska också säga att vi ska inte säga på något sätt att PK-podden nu är nära sammankopplad med Företagarna, men det här är ändå andra vdn för Företagarna som gästar vår podd. Och det är vi väldigt tacksamma för.
Det är ju riktigt stort.
Det är I rad.
Grattis till PK-podden, säger jag.
Tack, tack så jättemycket för att du tog dig tid ett par minuter på Centerpartiet stämma 2015.
Bra. Nu kör vi.
Yes. Mycket bra skämt. Tack så jättemycket.
Tack. Då hälsar vi också Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiska talsperson, tillika min chef, välkommen också.
Och Eskil Erlandsson, tidigare landsbygdsminister, nu vice ordförande i EU-nämnden, upp på scenen. Fan, vilken jävla ära med två så blytunga politiker på scenen. Emil, du har väl med peka på den tidigare, sagt jag måste få vara med en andra gång. Ja,
varsågod.
Här är det.
Sist jag var med i PK-podden så var det ju alltså efter ett fylleslag. Nu är det ju strax innan. Så det här är en helt ny upplevelse kan man säga.
Men kortfattat Eskil, det är först, jag tror inte du kanske har talat om PK-podden jättemycket.
Nej, jag var ju tvungen att fråga innan här vad det var för någonting. Anbrytningstävling eller...
Det har med internet att göra.
Jag är ju glad att jag kom in med fingret i den här snorskivan.
Får jag bara fråga, om det var en armbrytningstävling mellan dig och Emil, vem skulle vinna då?
Eskil.
Ja, det är ju självklart, jag vinner alltid.
Ja. Men om vi får vara, vi har frågat de andra, bland annat nuvarande vicepartiordförande Anders W, om vad har varit största intrycken av stämman? Om ni kortfattat innan vi börjar vår fest, vad är intrycken av stämman, Eskil?
Alltså min reflektion är ju att vi är väldigt, väldigt ense i vårt parti numera. På alla de stämmer jag har varit så har det ju alltid varit otroliga debatter på i stort alla områden och voteringar 45-55 ungefär. Men nu tycker jag vi har nått en konsensus, en enighet som bör leda till framgångar på att då kommer ju alla att kämpa mot samma mål.
Alltså någonting har ju hänt när ombuden kräver att vi går ytterligare lite längre att liberalisera arbetsrätten än vad partistyrelsen föreslår, då har liksom Centerpartiet faktiskt förändrats. Så sen så är det ju såklart att alltså nu har vi stämma i ett otroligt positivt läge. Vi ser en väldigt mycket positiva artiklar, rubriker, mer eller mindre alla kommentarer går åt rätt håll. Det viktigaste nu, inte för att vara en dysterkvist en sån här festkväll, men det är ju att inte låta detta stiga än till huvudet, utan att faktiskt fortsätta jobba hårt och förtjäna den här framgången.
Men då blir det den naturliga frågan, eftersom det har varit på, alltså i 90% av fallen på, liksom i positiv bemärkelse, nästan lite livets ordstämning, att alla har varit väldigt stolta och glada och gått med rakt rygg och högt huvud och liksom känt att Centerpartiet är partiet med stort P. Vad är du mest missnöjd med den här stämman när det gäller den politiska besluten?
Gud, vilket svårt. Vilken svår fråga. Jag är ju generellt väldigt nöjd med stämmans beslut och jag är lika oroad som ja, någonting annat, som att jag har ingen bra svar på den frågan.
Nej, det är bara att bjuda upp Carola Häggqvist på scen och så kör vi.
Nu sjunger vi halleluja.
Har du någonting, Eskil, som inte riktigt alltså, gick din väg?
Den fundering jag har, det var ju att det var en ganska stor grupp som tyckte att vi skulle återremittera NATO-beslutet. Mm. Alltså man var inte riktigt påläst eller beredd på att fatta beslut. Och det tycker jag är lite tråkigt så att man inte har förberett sig, ställt in sig på vad ställningstagande vi ska göra, utan vi ska vänta. Mm. Och det kan man ju göra om man...
Om man vill vara Sveriges ordentligaste parti.
Men alltså, detta har ju ändå varit känt sedan 2011, då vi hade förra NATO-debatten på allvar. Då borde man ju kunna läsa på.
Ja,
fantastiskt stort tack för att ni på vägen in till matsalen tog er tid att svänga förbi oss en stund. Vi får se om ni kanske kommer tillbaka under kvällen. Vi kommer prata mer om NATO tror jag under kvällen också. Tack och ha en rolig fest.
Tack så mycket, tack, det här var kvällens höjdpunkt.
Absolut, hej.
Nu är det mycket tystare. Det är för att alla sitter och äter och pratar istället för att mingla här precis där vi står. Vi är tillbaka.
Och det känns väldigt bra.
Ja. Karl är också här.
Ja, men det stämmer.
Men vi är fler. Vi är andra människor igen. Nu har vi en person som redan har nämnts vid namn i den här avsnittet, tror jag i alla fall. Hon var ansvarig för det som Karin Ernlund nämnde som det stora framsteget på den här stämman. Det migrations- och integrationspolitiska programmet. Den ansvariga för det är ingen mindre än Johanna Jönsson.
Nu skulle det komma någon så här, vad heter det, burkskratt. Nej, inte burkskratt, det vore olämpligt.
Burkaplåd. Det kanske vi lägger till, det har vi aldrig gjort förut. Men ja!
Vi kommer säga hej.
Hej, hej, ja, hej.
Ja, där är Johanna. Årets centerparlamentariker också.
Det blev hon också, det finns, vi behöver inte förklara bakgrunden till det. Hon är helt enkelt det. Ja. Sen har vi också Carl-Johan Karlsson.
Ja. Och vem är du då?
Inte årets centerparlamentariker.
Nej. Nej, det är jag inte. Jag är årets mediestrateg. För jag är nämligen den enda mediestrategen i partiet. Att,
men du är också
jag kan ta den titeln utan att fråga.
Vi är ganska dåliga på att lova saker i PK-podden. Carl-Johan blev lovad för typ 2 år sedan att exakt, han skulle få vara gäst. Och jag vill bara säga att vi uppfyller våra löften, men det tar lite tid.
Ja, i en annan roll nu då.
I en annan roll, i en annan roll.
Ja, det är lite grann som arbetslöshetsmålet att säga. Ja, det ser inte ut som att vi når dit, men med lite tid så eventuellt.
Ja, men han är ju här nu.
Ja, nu är han här.
Och vi är väldigt glada att ni bägge är här. Vad är era kort bara intryck av, om man väldigt snabbt bara, intryck av stämman och intryck av stämmofesten? Ni har ju varit på stämmofester flera gånger, men i olika roller liksom. Eller du har varit allt som politiker, men du har ju varit som journalist.
Är Johanna skakar på huvudet, är det din första stämmofest?
Nej, nej, men jag har ju varit här tidigare som tjänsteman faktiskt.
Och ja, inte ah, det är för sig korrekt.
Det är den bästa rollen.
Ja, det är den bästa rollen. Men vad verkar, vad kommer det här?
Han försöker pruta lite grann som att, jag hade nästan rätt. Nej, du hade helt fel.
Nej, för att jag menar att tjänstemän är policyprofessionella. Ja. Det skrivs böcker om mig och Carl just nu. Över hela världen. Ja. Analyserar de vår makt. Nej, men tror du att det kommer bli en bra...
Nej,
det är vi. Ja, Carl, ja. Men i övrigt ska vi inte gå in på min roll i den här stämman. Men vi går vidare.
Men herregud. Hannes fråga är helt enkelt, vad är ert intryck hittills av stämman och stämmofesten?
Men alltså, jag är ju helt berörd av den värme som finns på den här stämman överhuvudtaget. Jag tycker i alla debatter, i alla beslut vi har fattat, men framförallt i allt mingel när man pratar med människor, det är sån enighet och folk är så stolta över den framgång som partiet har just nu, men också någon slags känsla av att vi har ihop, vi vill åt samma håll. Jag tycker det är fantastiskt.
Vi pratade lite grann med Emil Källström och Anders W. Jonsson om det tidigare, att så här, finns det risk för att det är lite för mycket Carola Häggqvist kasta blomkrukor liksom, så här, vad är friktionen? Måste det inte till lite konflikt för att liksom, när idéer bryts, så här, tes, antites, syntes,
det är utveckling. Idéerna bröts väldigt bra i NATO-debatten. Jag tyckte hela partiet fick komma till tal, så alla var uppe i talarstolen. Det var ju över 100 personer som var uppe och talade för sin sak. Sen så landade vi i en åsikt. Så att jag tycker absolut att det var en het debatt där. Så att det har inte varit liksom, liksom konformitet rakt igenom, utan NATO-debatten var ganska het. Ja.
Men är ditt mål annars att debatterna ska vara så filmjölkiga som möjligt, att det inte ska vara någonting att hugga på?
Liksom? Nej, alltså jag är inte ett dugg rädd för att det är heta debatter och att åsikter bryts. Det ska det vara på stämman. Och det är liksom,
det är så länge det inte handlar om laglott.
Ja, men alltså, det finns ju också en grej i det här som handlar om att när man står där uppe, kolla rättspolitiken vi hade idag, 30 sekunder per inlägg. Ja. Du kommer inte kunna ha en konstruktiv debatt som kommer leda till något vettigt där, utan man måste ju göra förjobbet. Mm. Alltså när man reser runt, när man pratar med folk, när man samlar in människors åsikter, det är ju där den stora debatten pågår. Det här är ju bara tjafs, precis som i riksdagen där vi bara står och har små inlägg som inte spelar någon större roll. Mm. Så det måste man ju komma ihåg, att det har ju föregått en diskussion innan det här, såklart.
Så är det faktiskt. Alltså, det mesta är ju faktiskt, om man ska vara helt rätt, avgjort innan det kommer till stämman. Sen kan det vara något som går en annan väg, en liten överraskning då. Men som Johanna säger, det här är ju liksom bara avslutningen på en lång process.
På det migrations- och integrationspolitiska området så hade det ju eventuellt kunnat bli en stor debatt. Om man tänker hur samhällsdebatten strömmar just nu, och det finns såklart en del, några röster även i det här partiet som är för en annan inriktning än den som man med överväldigande majoritet i och för sig kan man säga har antagit. Hur mycket av det är resultat av grundläggande värderingar och att liksom förutbestämt eller att du har förjobbat så fantastiskt bra?
Nej, men jag tror att förjobbet framförallt gjordes under idéprogramsprocessen 2013. Då diskuterade vi värderingarna, grunden i allt det här, och det är det jag sedan har utgått ifrån i mitt arbete det senaste året när jag har rest runt. Jag har ju varit i ungefär 50 kommuner men träffat betydligt fler av våra företrädare från många, många fler kommuner. Och då har vi haft den grunden att stå på och sen har vi kunnat bygga vidare från det med konstruktiva förslag. Men absolut, det är klart att jag har haft ganska tunga diskussioner när jag har varit ute, men då har vi haft dem. Vi har brutit våra åsikter, vi har diskuterat de här sakerna och sen har vi sagt att ja, men fine, jag förstår vad du menar.
Och sen visade det sig att du har rätt.
Såklart.
Men om man, jag då som försöker ibland jobba med någon form av spinnliknande grejer, är det lättare, om man nu får vara ärlig Carl-Johan, du får gå ur rollen lite, är det... Du, när du var journalist...
Det tillhör min roll att inte gå ur rollen.
Jag tänkte också det, det kommer aldrig göra.
Okej, men du har ändå varit journalist och bevakat absolut. Centerpartiet. Ja. Alltså, jag ska, okej.
Hade jag var, du varit, jag var i Malmö.
Du var, ja.
Det var inte samma stämning.
Då var jag precis nyvald ordförande. Min första fråga var från en affärsjournalist: vad skulle du göra när du åker ur riksdagen? Jättekul fråga, tack ska du ha. Nämner inte personen i fråga. Men i alla fall, spelade det roll att vi nu har en bild av att det är så positiv stämning? Helt ärligt, är det lättare för dig och dina kollegor att få snurr på saker om det är så att man liksom har en positiv stämning kring ett parti?
Ja, det spelar ju jättemycket roll. Alltså, mediebevakning beror mycket på liksom vilken typ av loop som ett parti är. Vi är en positiv loop liksom. Och då blir det också en bandwagon-effekt liksom, att det ger mer positiva saker och medierna rapporterar på ett visst sätt och det fortsätter liksom.
Men varför egentligen? Varför är det så?
För att medierna gillar att bevaka trender liksom, hur stämningen är i ett parti liksom. Och då blir det så att alla går åt samma håll på något sätt liksom. Och är det negativt så blir det också en spin och en loop som blir värre och värre och värre. Så att... det där håller på ett tag liksom. Sen så kan det liksom hända något som gör att det bryts och så vänder det sakta. Så det går ju liksom i konjunkturer i partierna i liksom negativ och positiv loop, om man säger så. Så att det gäller att hålla i det så länge det går, helt enkelt.
Journalister är får, helt enkelt, det är det han säger.
Medan stämmeombud, menar du, är fritänkande individer som...
Jag måste faktiskt säga det, jag har inte varit med i partiet så länge, 4 år ungefär. När jag var på mina första grejer för kanske 2 år sedan, så satt ju jag och mådde lite illa när alla satt och applåderade så där länge och sa heja, heja till allting. Och
tills du var huvudpersonen.
Men jag tyckte just att det var lite sektkänsla. Och det här är ju en intressant sak att fundera över som politiker, att när man väl kommer in i någonting och känner att man är en del av något, ja, det handlar ju också om att det blir svårare att gå i en annan riktning när man kanske känner att det inte är rätt och så. Så det där är någonting som man får ha med sig i ryggraden, tror jag, att det blir svårare ju längre in man kommer.
Jag måste ge en eloge faktiskt till Staffan Danielsson, för att när han gick upp talarstolen så insåg han att loppet var hans del är kört. Det finns en förkrossande majoritet för en öppenhet för en generös migration- och integrationspolitik i Centerpartiet, och han sa direkt att jag ger mig, sa han, fast med andra ord. Och så klev han ner och så hade vi liksom en fantastisk debatt, kan vi inte kalla det direkt, men liksom som ledde fram till att...
Det var många som ville säga att så här, jag är glad över att jag
ja, men jag menar, och det är ändå stort av han att så att säga, inse det, inte ta den fighten och liksom, ja.
Jag ska inte hålla på Brownnose och Staffan här, men jag tycker ju sen att han var jävla stjärna i såväl NATO som andra frågor, där vill man hålla med om allt, eller NATO, jag ser själv på partilinjen, Carl-Johan, du behöver inte se så rädd ut. Nej. Men skämt åsido, att han, ja, Staffan var, det var intressant att följa honom, som ändå är en medial karaktär. Och det är jag nyfiken på, var så här, vad gör en medial karaktär som politiker, vill jag gärna att du svarar på, Carl-Johan. Och sen Johanna, liksom, hur tänker man som företrädare och talesperson i kanske det hetaste politikområdet? Hur mycket tänker du media liksom i det du gör? Men först gärna, vad gör en medial karaktär liksom?
Vad som gör, liksom, vad som är egenskaperna hos en person. Så, ja, det kan ju vara väldigt olika, men det, man ska ju vara gärna, alltså så här kan man säga. Medierna gillar ju en kritiker, så är det. Någon som liksom går emot strömmen och någon som säger emot partiet, så är det ju. Det är ju mer intressant att prata med någon som säger så här, att nej, jag håller inte med här, jag tycker partiledarna har fel. Det är mer intressant än någon som säger ja, jag tycker...
Jag står bakom partiledarna.
Ja, jag står bakom. Det blir ju liksom plattityder och lite klyschigt, så att det, så är det ju. Därför är det väldigt enkelt att bli medial. Jätteenkelt om man blir politiker. Det är bara att säga emot partiledningen och partiledarna i allt de säger, så får du hur mycket media som helst.
Lex Finn Bengtsson. Ja,
exakt. Fast du, frågan är ju liksom, vad sa du?
Lex Finn Bengtsson.
Ja, precis, men det finns ju en baksida på det då, förstås. Mm. Att det blir väldigt mycket problem.
Man får pisksnärtor på ryggen.
Nej, men det är ju inte, gör man det för ofta så kanske man bör tänka på, för man är i fel parti, så att säga. Ja.
Och eventuellt så hamnar man också i ett visst fack till slut.
Det gör man absolut, ja. Det gör man absolut. Och det är kanske svårare att göra karriär i partiet också.
Och jag vill absolut inte liksom recensera varför.
Nej,
du har blivit...
Alltså, jag menar, om man alltid säger emot hela tiden så är det klart att då får man ju svårare att ta sig ut.
Ja, men det är det syftet att göra karriär i partiet.
Nej, men okej, fel ord. Men svårare
det finns de som gör det. Det betyder inte att det är rätt. Eller, det måste du ändå ha stött på, att det finns människor som gillar att göra karriär inom partiet.
Inom partier, ja. Mm, ja.
Men om man då, för att du har ju gjort dig känd på ett positivt sätt om att vara väldigt så här... öppen med dina känslor och ditt engagemang liksom på ett personligt plan i de här frågorna. Hur mycket tänker du, när, för du har ju fått göra hiskligt många intervjuer liksom under den här stämman och det här är liksom ämnet alla pratar om. Hur mycket tänker du medialt när du också sen samtidigt sitter och läser handlingarna på ditt rum eller när du sitter på SJ-tåget och dricker deras fruktansvärt dåliga kaffe? Hur mycket tänker du liksom, okej, hur landar sånt här medialt?
Alltså jag har ingenting emot SJs kaffe. Jag tycker det är okay. Helt okej. Alltså sanningen är väl att jag är... Alltså jag var på väg att säga dålig på det, men jag vill inte
kaffe.
Säga det heller.
Nej, Anders, du ska aldrig lägga in en värdering i frågan. Då kommer hon kommentera.
Jaha, okej. Okay.
Kommentera värderingen.
Nej, men alltså jag är ju ganska ointresserad av vad med media. Det är, och jag tycker att det är lite jobbigt. Jag gillar inte riktigt journalister. Jag pratar helst med lokalmedia för att jag tycker att de har en inställning som mest handlar om att försöka förstå vad det faktiskt är man menar. Medan journalister från exempelvis Expressen och Aftonbladet till största delen försöker missförstå och hitta rubriker som egentligen inte alls var det som man sa. Och jag tror att det här bidrar extremt negativt till samhällsutvecklingen. Jag ser inte alls att jag vill spela med i det spelet om att förenkla svåra frågor och gå med på att göra liksom dumma rubriker av någonting som är komplicerat och svårt. Jag är inte med på det spelet och det har väl gjort att ja, jag är väl kanske inte journalisternas älskling.
Vilket inte alltid behöver vara negativt. Det finns väl flera exempel på politiker som kanske journalister... kanske inte älskar men respekterar snarare.
Jo, fast jag, det är ju också så att jag behöver nå ut någonstans. Så att det här är ju ett spel som man behöver fundera på hur man ska spela och på vilket sätt man ska nå ut. För det är ju ett jätteviktigt steg såklart. Om man är för talesperson för ett parti framförallt och tycker att man har vettiga saker att säga så behöver man ju kanaler att säga det i.
Till exempel PK-podden.
Till exempel PK-podden, till exempel Expressen och Aftonbladet.
Det är ungefär likvärdigt kan man säga. Det är
får jag försvara Expressen lite grann bara?
Heja,
jag
heja.
Jag har jobbat i 8 år på Expressen. Vad heter det?
Vi behöver klick!
Nej, men det är ju klart att det har med saker att göra också. Men jag tänkte säga att Kvällspressen är ju allt ifrån det absolut sämsta inom journalistik till det absolut bästa så att säga. Det är ju det här skandaljournalistiken, de hårda vinklarna, allt det här som du inte gillar. Sen är det också så, går ni till Expressen och kollar på prisväggen där, alltså de tunga politiska avslöjanden där politiker har varit korrupta, som alltså har granskat makten, följt det demokratiska uppdrag som en journalist har, så är det inget tidning, förutom Expressen och Aftonbladet, som har gjort det så ofta. Så de här stora affärerna som har varit där liksom nästan hela regeringen tvingas avgå. Så att de är allt ifrån liksom skvallerjournalistik på kändisnivå till att de avslöjar liksom...
Att folk inte har betalat tv. Liksom.
Nej, men det är inte de. De får inte stora journalistpriset. Utan nu pratar jag liksom om, det finns ju stora viktiga avslöjanden, det håller du också med om. Och det är ofta kvällstidningar.
Tsunami-affärerna till exempel.
Tsunami-affärerna? Ja. Ja, alltså jag vet inte om det är ett avslöjande i sig, men alltså, om vi tar till exempel Ebbe Carlsson-affären, ingen kan väl påstå att det borde inte avslöjas. Det är en typisk exempel. Och det är de som gör de här stora avslöjandena, för att de är lite före, lite längre hela tiden. Och ofta då kan det gå snett, det kan gå över gränsen, det kan bli väldigt dåligt, men det kan också bli väldigt, väldigt bra. Så att det är liksom heaven and hell, det är kvällstidningarna.
Får jag tänka, vi måste snart gå in och äta huvudrätt, tror jag. Får jag bara sänka stämningen lite grann. För att vi är ju liksom, det, inledningen på den här middagen var ju helt fantastiskt. Alltså det är alldeles, jag har varit med om en sån bra stämning i något sammanhang någonsin, nästan tror jag. Och stämningen överlag på stämman är ju väldigt positiv. Och i media så beskrivs det ju som att Centerpartiet i alla fall har en självbild av att vara det enda borgerliga liksom, partiet i positiv trend. Och framförallt så vill man kanske förstärka den här bilden själv. Men Carl-Johan och även ni andra, liksom, vad finns det någon risk med det här? Får man lite hybris kanske? För att det finns ju vissa som säger också att visst, vi är en positiv trend, men vi är fortfarande ganska små och kommer inte bli alliansens ledare och sådär och så vidare. Finns det någon risk med att ha så här gott självförtroende? Eller är det bara bra?
Ja, om man har för gott självförtroende så finns det ju risk att folk tycker att de har liksom inte fog för sin glädje. Men nu låter det som att jag kanske liksom bryter mot det här du säger att man kan fastna i dem, men det går ju väldigt bra för oss. Och då tycker jag att vi liksom kan kosta på oss att vara glada över det. Och jag tror också att det smittar av sig. Ett parti glada och självsäkra och stolta, så liksom blir det en bandwagon-effekt, att det liksom i sig skapar liksom nya sympatisörer och folk blir nyfikna. Så att jag tycker inte man ska vara rätt för att skryta, men det får inte gå till överdrift förstås. Lena Melin hade någon krönika idag, tror jag, om att våra största problem är våran tuckam, eller hur hon
formulerar.
Och då gick hon igenom alla våra framgångar, alla bra mätningar, och sen så kom hon fram till att problemet är då att det inte går lika bra för resten av alliansen, och de måste vi ju regera med. Mm. Så jag menar, den kritiken kan vi ju tåla kanske. Men liksom, hon har väl någon poäng där liksom, att man måste hela tiden bottna i realism. Man kan inte bara liksom storma in och tro att nu tar vi över hela Sverige med våra, ja, vad vi nu får då.
Men känner du, Johanna, liksom att när man är positiv stämning, och det har varit väldigt positiv stämning kring det arbetsområde som du jobbar med och det arbetet utfört, känner du liksom att du har får någon form av arbetsro när det är så positiv stämning kring politik? Förstår jag menar? Att
man
liksom...
Är pressen större?
Ja, precis.
Jag gick ju härifrån igår och kände mig väldigt starkt av det förtroende som jag har fått, också känslan av att det är väldigt många människor som gör saker på lokal nivå. Det handlar inte bara om riksdagsarbetet och vad jag gör, utan om vad alla våra företrädare gör, både i politiken och i privatlivet. Och jag vet att de gör väldigt mycket, så det tror jag skapar ringar på vattnet och gör någonting bra av det här. Men jag gick också hem och började läsa lite om den presskonferens som Morgan Johansson hade haft om att det kommer extremt många människor nu, ungefär 1000 personer om dagen, och att vi behöver inhusera människor i gymnastiksalar och jag kände väl lite
fängelser också, tror jag.
Ja, nedlagda. Och jag kände väl lite den där känslan av att okej, här var det halleluja, nu löser vi alla problem, woho! Och sen kom man hem och kände lite, ja, men vänta lite, vi står inför gigantiska utmaningar, vi kanske inte ska tjoa och hurra så himla mycket, som vi ska förstå att det här är ett akut krisläge vi befinner oss i. Och det blir ju lite sådär konstigt också, att befinna sig här och stå och dricka bubbel och sjunga glada sånger och dansa blir lite svårt. Jag var i Turkiet för 2 veckor sedan och läget i världen är ju, alltså det är ju katastrof. Mm. Så att det där är väl också någonting att lite fundera, vi håller ju ändå på med politik liksom. Mm.
Fast nu ska vi gå tillbaka och tjoa.
Tacksam roll för dig, Gabriel.
Ja.
Styr upp där.
Ja, tack helt enkelt, Carl-Johan och Johanna, så hemskt mycket. Så ses vi där inne vid borden och på dansgolvet sen. Och så hörs vi tre med er lyssnare igen om en stund med nya spännande människor. Tack.
Tack så jättemycket. Tack.
Nu har vi ätit mat igen.
Ja, det var väldigt gott tyckte jag faktiskt.
Ja, vilken tur att du tyckte det. För dig. Vi har också fått med oss en till gäst, kanske den mest celebra hittills. Det beror lite på hur man jämför. Någon som vill presentera? Maud, vill du presentera dig själv? Maud behöver inte presentera.
Jag kan ju säga att jag har varit partiledare i Centerpartiet.
Ja.
Och näringsminister, vice statsminister.
Ja.
Ansvarig för rymdfrågor inte minst.
Ja, faktiskt. Och turismfrågor också.
Ja, det också.
Och vice statsminister på riktigt, ja, kanske man ska säga.
Ja, det var skillnad. Det var skillnad, ja, på den tiden.
Det var faktiskt lite roligt tycker jag att den här nya vice statsministern inte är vice statsminister. Det tycker jag är en innovation.
Men jag måste ärligt säga att jag tyckte det var så krångligt allting. Vi pratade om det i ett tidigare avsnitt, att vi försökte läsa på det. Vad jag i mitt jobb som att försöka få spin på positiva nyheter, lalala, försökte hitta något så här, vad händer egentligen? Det var ganska svårt att läsa ut vad som egentligen det per definition när man bestämmer att någon är vice statsminister på riktigt. Jag fattar inte riktigt vad som egentligen, för att man kan ju säga vice statsminister, men sen så det är ju tillförro, eller kan
alltså, du förklara, det är ju statsministern som bestämmer om man vill att vice statsministern ska gå in i hans eller hennes ställe. Men det är ju alltid en han, så att det är ju så. Men, och Fredrik Reinfeldt bestämde ju att jag skulle vara vice.
Men när du säger, för det där var det jag inte förstod, hur man menar, vad betyder bestämd? Alltså när, att han bara liksom känner,
ja, men man får ju ett beslut.
Ett regeringsbeslut?
Ja, där man är vice statsminister och utsedd utav statsministern. Och jag var helt säker på, alltså jag ska vara helt ärlig, jag var helt säker på att det var en rutin.
Ja.
Att den som utses i förhandlingar till vice statsminister faktiskt också är det.
Inga konstigheter.
Men, nej, alltså det blev väldigt konstigt när man hörde att det var ett undantag att man inte skulle vara vice statsminister för att man var utsedd till det.
Ja, men det där är ju, man kan raljera om det, men det där är ju, vi har ju verkligen tyvärr varit i en situation i Sverige då det verkligen aktualiserats där vice statsministern trädde in direkt, och det skulle ju kunna rent teoretiskt varit att det blev konfliktsituationer i Sverige liknande, det där måste vara glasklart.
Ja, och jag tycker framförallt, det är en sak om man bestämmer att Åsa Romson inte är så betydelsefull så att hon kan vara vice statsminister. Men då ska man ju berätta det för parlamentet.
Ja.
För jag tycker att man har rätt att få veta vem det är som träder in. Och när jag var vice statsminister så var det ju väldigt noga. Vi hade ordningar för ja, när jag var utomlands och hur jag var utomlands och hur jag flög.
Och säkerligen hur ni två fick vara i samma...
Ja, men i kombination med varann. Och jag tog det på stort allvar och ska ju göra det också. Mm. Och sen är det ju också så att i utomlands när du träffar andra regeringar och andra representanter så är du vice statsminister, så är det ju det. Mm. Och jag tycker det är väldigt underligt om Åsa Rom som är vice statsminister, hon är ute och reser i världen men hon representerar inte regeringen som vice statsminister. Mm. Det blir väldigt konstigt, konstitutionellt för mig.
Men vid sidan om att du har varit vice statsminister så har man ju under den här stämman, jag tolkar i alla fall in att så här, det du grundlade, det är det väldigt många som känner sig bekväma med vid den här stämman. Och det märkte man ju när du traskade in i stämmosalen med de stående ovationer som kom och så vidare. Det måste varit en kick för det första. Men för
ja,
det andra,
det är trevligt.
Nu, ja, det, jag känner, kan inte relatera till detta, men jag tolkar, jag tror att det verkar väldigt trivsamt. Mm. Nej men skämt sig då. Det som verkar vara genomgående rapporteringen kring Centerpartiet och så nu är ju öppenhetsspåret, att man står upp för den asylpolitik som tidigare var hela alliansens politik och liknande. Och det, jag gick med i Centerpartiet 2009 och då var, det var ju innan diskussionerna kring övergångsregler och liknande. Mm. Men vad alla pratade om då var ju liksom, man kände mycket en stolthet över att Centerpartiet under den diskussionen stod upp för öppenheten. Känner du att det grundlades där? Liksom ett, eller så ett frö tycker jag är en jävla klyschig grej att säga. Men förstår du vad jag menar?
Ja, men jag tror
knådades degen som sen jästes.
Ja. Jag tror faktiskt det. Därför att när övergångsdelen och det här med socialturism, som Göran Persson då fraktfullt kallar det, när den diskussionen var igång så var det ju de flesta flöt ju in i det där. Och man pratade om hur många skulle komma hit och utnyttja våra sociala system. Och det blev en diskussion det. Kring det. Och när vi i Centerpartiet satt oss ner och diskuterade, då landade ju vi i vad är det för värdering vi har? Är det alla människors lika rätt och värde eller är det inte? Och gäller alla människors lika rätt och värde ibland eller gäller det alltid? Och när vi hade liksom knådat det så konstaterade vi att man kan inte ha en värdering och så gäller den bara ibland. Och jag tror att det var en nyttig förövning för den ideologiska diskussionen och det ställningstagande man gör nu kring flyktingfrågan och migrationspolitiken. Och sen tror jag också, och jag har kommit fram till min egen bok när jag går tillbaka, att jag tror att det är rätt många centerpartister som kan känna det här utanförskapet. När jag började i skolan in i stan och flyttade från landet in till stan, så var ju inte jag tillräckligt fin. Utan jag var lantisen som luktar lagård. Och så kom jag in till stan. Och jag tror, jag känner igen det här att man är inte fin nog. Och det tror jag många som kommer till vårt land också känner. Nej, man är inte fin nog att bli respekterad eller accepterad. Så att jag tror att det är rätt mycket centerpartister som liksom själva har upplevt det här utanförskapet och inte bli accepterad, inte bli respekterad, fast på ett annat sätt. Och det tror jag man tar igen i den här debatten om flyktingar och migration och allt detta.
Du, om jag får, eftersom jag inte har något att invända mot din beskrivning, så tänker jag att jag tar en något mer grundfråga. Du pratade om din bok och du pratade tidigare om Fredrik Reinfeldt som också har skrivit en bok nu. Jag har tyvärr inte läst Fredriks bok än. Du var på releasefesten tror jag, men jag har sett några bilder från i alla fall. Är det någonting när du läste den som där du kände att nej Fredrik, så var det faktiskt inte?
Jag har inte hunnit läsa hela boken, men, nej, men jag kan konstatera att han beskriver ju rätt väl hur han har gått igenom politiken och vad som har drivit honom. Och jag måste säga, jag har väldigt stor respekt för Fredrik Reinfeldt, för att han lät sig aldrig gå in i enkla vinningar. Och jag har så svårt med politiker som går in och bara ska göra de enkla vinsterna. Sen var han och jag inte överens om allting. Det var vi verkligen inte. Men jag har stor respekt för att han stod upp för värderingar. Han stod upp också när det blåste snålt och när det var svårt. Och hade han och jag kommit överens om en sak, då gällde det. Mm. Och det tycker jag, den sortens politiker ska man respektera och högakta. Även om man inte tycker likadant.
Men er relation verkar ju vara väldigt speciell. Alltså, det är ju i väldigt mycket mediala sammanhang och även liksom diskussioner internt, så verkar ju er personkemi har påverkat allianssamarbetet ganska mycket ändå. Är det en mediegrej eller är det så?
Nej, men det var så. Vi är ju så otroligt olika som personer. Men vi är ganska lika som analytiska personer. Vi är ganska lika i synen på det här allvaret med politiken. Det är inte på låtsas. Jag tycker regeringen idag, det är som att det är på låtsas. Men för honom och för mig så är politiken på riktigt. Och då måste man också fatta en massa beslut som kanske inte är så himla populära. Men de är nödvändiga att fatta. Och vi stod upp för det. Och det jag kan se idag är inte bara den här regeringen, utan det är politiker ganska stora sammanhang, och inte bara i Sverige utan överhuvudtaget. Det är så mycket populism där man säger saker som folk vill höra, men det är kanske inte det som är rätt.
Var det, den typen av drivkraft som fick honom att göra öppna era hjärtan?
Det tror jag, absolut. Han hade ju inte planerat det. Det skriver han ju i sin bok. Han hade inte planerat det. Men han är fast övertygad, precis som jag, om att det är klart att det är jättesvårt med alla dessa flyktingströmmar. Och han visste ju mer än vad svenska folket visste. Mm. Och han ville berätta det. Och då sa han, det här kommer att fresta på. Det kommer att vara jobbigt, så ni måste öppna era hjärtan. Mm. Och jag tycker det är fantastiskt av en statsminister att stå och säga det. Sen kan jag tycka att det som är det tråkiga är liksom att vi pratar alldeles för lite om hur ska då de människor som kommer hit, hur ska de kunna bli en del av vårt samhälle? Och tittar jag på regeringspolitik idag så är det ju så att man straffar ju alla de företagare som är beredda att anställa och som idag anställer. Och för dem höjer man skatter och försvårar och allt möjligt. Och jag är djupt orolig för hur vi ska klara flyktingmottagandet och öppenheten och allt detta.
Om man ändå liksom kostar på sig att titta bakåt lite grann, vilket man kanske inte ska göra, utan man ska jobba tills man är 85 och så vidare och så vidare. Men nu har det ju gått en liten stund sen du lämnade som partiledare och sen också alliansen som i någon bemärkelse i din skapelse lämnade regeringsmakten för den här gången, får man väl lägga till. Är det någonting som har ändrats i din bild av liksom vad alliansen åstadkom och vad alliansen inte åstadkom med lite mer perspektiv så att säga?
Nej, men jag tycker nog att vi skulle kunna ha gjort ännu mer när det gäller integrationsfrågan. Och jag minns att vi hade väldigt mycket diskussioner, och det är klart vi gjorde mycket eftersom 180 000 fler fick jobb och 70 000 företag kom till och så. Men alltså, om vi ska få ett mångkulturellt samhälle som jag önskar mig och vill ha, då måste människor få möjlighet att jobba och försörja sig själv och komma in i vårt samhälle. Och där gjorde inte vi tillräckligt, tycker jag. Det är bara att konstatera det. Det var en ännu större utmaning än vad vi klarade av. Sen rent politiskt taktiskt så tycker jag ju att vi stod inte upp för många av de beslut som vi tog. Till exempel, varför är skattesänkningar viktig för ekonomisk tillväxt och för jobbskapande och allt detta? Jag tycker man smög lite med den argumenteringen. Man vågar inte kliva fram. På samma sätt som man inte vågar kliva fram när det gäller valfrihet i välfärden. Och jag tror man blev alldeles för rädd när Carema-skandalen uppdagades. Och så kröp man tillbaka. Och det gjorde att hela vänstern fick formuleringsprivilegiet. Om att det var så hemskt i Sverige. Sverige höll på att delas. Man skulle inte ha vinster i välfärden och allt vad det var. Istället för en diskussion om hur får vi en välfärd som är bra och där människor kan välja själva. Så att jag tycker att alliansen kröp tillbaka och var inte tillräckligt offensiv.
Men samtidigt, för det vid sidan om att vi gör den här podden, så har jag och Charles här sprungit runt och föreläst lite om retorik tillsammans för bland annat Centerpartiets ungdomsförbund. Och då har vi ibland visat klipp från olika debatter, och då har vi haft med ett klipp från dig bland annat i slutdebatten 2006 när Göran Persson pratade om pigjobb. Och vid sidan om att det var ett väldigt bra liksom debattklipp, och hade vi haft lång tid hade jag gärna analyserat kring om det var exempelvis förberedda, för du var väldigt snabb på att hugga på ett väldigt skickligt sätt, om det var förberedda one-liners eller om det bara kom från hjärtat. han sa att det var pigjobb, och du begärde ordet och det var grand slam, trycka ner Persson. Men det som jag skulle säga,
den typen av retorik tycker jag kanske man inte riktigt på samma sätt ändå hör från sossarna. Tycker du att alliansen har format samhällsdebatten kring jobb lite grann ändå? Kring liksom alla jobb behövs och så vidare? Eller tycker du fortfarande det från vänstern finns en liksom se ner på vissa jobbretorik?
Nej, men jag tyckte vi förändrade debatten rätt kraftfullt inför 2006 och också den första mandatperioden och så. Men vi tappade i tempo den andra mandatperioden.
Hur menar du, Tabbe?
Jo, därför att när Carema-skandalen, man nu får kalla det, när den uppkom så gick inte alliansen fram och argumenterade för varför det här var bra. Och jag tycker det är kvalitetsfrågan som för mig är det viktiga. Är det bra kvalitet i det privata, ja då är det bra. Är det dåligt ska vi inte ha det. Är det bra kvalitet i det offentliga så är det bra. Är det dåligt ska vi inte ha det. För mig är det inte konstigare än så. Utan, för det handlar ju inte om driftsformer, utan det handlar om att de som ska ha hälso- och sjukvård, äldreomsorg, friskolor, vad det nu än är, de ska ha bra kvalitet. Och där tycker jag alliansen backade tillbaka och man gav utrymme för hela den här vinstdebatten som har varit totalt hopplös, ska jag säga, intellektuellt. Och jag tror vi behöver komma tillbaka, och där hoppas jag att de här privata bolagen faktiskt driver på i debatten kring vad är kvalitet? Hur ska det vara? Hur kan vi mäta? Hur kan vi jämföra?
För att nu tror jag att det vankas efter ett kaffe och eventuellt också avec snart.
Det fick man köpa till själv.
Jaha, ajda.
Nej, men jag menar inte ajda. Jag menar, jag tycker att det är viktigt att vi inte har en sprithetskultur.
Nej, just det.
Nej, det tror jag knappast vi har.
Men förlåt, jag är sämst. Nej, du noterade säkert att det har blivit en liten, min bild är att min första stämma var i Örebro 2009. Speciell stämma för många av oss på både professionella och privata plan, skola sägas, älskade vän, men vi lämnar det därhän. Men har man alltid viftat med vita servetter som görs nu på samma? Alla står ju upp och snurrar med servetterna.
Nej, men det har funnits olika uttryck för glädje på de här banketterna, kan man säga. Jag tror att under min tid från början där, då stod man på stolarna och så. Och jag tror bara så här, när man är på en stämma så här, det är jättemycket diskussioner och det är jättemycket allvar, då behöver man en bankett där man får släppa loss.
Roligast vinner har ju vissa människor
ja,
sagt.
Ja, och jag tror att, alltså, kom ihåg, det är mycket, mycket viktigare än vad man tror. Och jag tror, om jag får gå tillbaka till alliansen och analys av det, så tror jag faktiskt att man trappade i rolighetsgrad. Man glömde det där att det var viktigt att ha kul tillsammans. Och det är viktigare än man kan tänka sig och tro, även i politiska sammanhang. Mm.
Vi har i alla fall, jag vet inte hur mycket roligt våra lyssnare har, men vi gör ganska roligt med andra när vi spelar in ibland i alla fall. Så det tyder ju på att podden borde kunna överleva ett bra tag till. Särskilt nu när du har varit med. Tack så mycket för att du var med en stund och pratade med oss. Nu går vi tillbaka och äter vidare, tycker jag.
Tack så mycket. Trevligt.
Här har jag en tips på koppling. Vi har precis pratat med Olle Olofsson som var politiker under alliansåren. Vi pratar nu då med en av de ledande tjänstemännen under alliansåren. Och så är vi inne. Ja.
Det blev ingen efter ett kaffe över. Vi hittade på vägen, Maud gick härifrån. Hon var nöjd. Ja, vi var nöjda, det var fantastiskt. Men vi hittade på vägen en annan, vad ska man säga, Maud var en av de ledande.
Nej, Maud var någon sån här galjonsfigur. Nu har vi hittat en, liksom, en stöttepelare, en grundsten.
Kölen.
Kölen? Ja, det får man säga. Ja. Den som höll skutan relativt, ja, om inte flytande så minst på rätt.
En av dem.
En tjänsteman.
Vi hörde Mattias.
En byråkrat. Ja.
Politruk.
En politruk.
Mattias Johansson, Lena Eks närmaste bundsförvant.
Stabschef
är rätt.
Ja.
Chief of staff.
Ja. Jag ber om ursäkt, jag glömde.
Jag är faktiskt, Maud är ju från Örnsköldsvik ursprungligen.
Ja.
Så även jag. Så därav att vi stod och pratade lite här innan. Det var därför jag stannade till.
Ja, och vi är väldigt glada för detta.
Tack.
Men vad de talepunkter som de politiker inom alliansen har sagt hela tiden om harmonin och liknande, var det likadant i förhandlingarna när du skulle få Anders Borg att vilja höja klimatskatter och liknande?
Nej.
Nej.
Jag tror problemet med miljöpolitik är att, och det har ju Martin Ådahl, en annan prominent tjänsteman just nu aktiv, påpekat flera gånger, men problemet med miljöpolitik är att det finns ingen gängs nationalekonomisk modell man kan stöpa in det i. Och det gjorde också väldigt svårt, alltså det är väldigt svårt att sätta i pengar vad du tjänar på
ibland då, att sänka till exempel koldioxidutsläpp.
Moderater gillar ju när man kan säga vad busschauffören tjänar.
Intressant, och Moderater gillar när man kan stöpa in i Excel-ark eller i budgetdokument. Och det är inte liksom riktigt lika lätt med den typen av... Alltså det finns ingen gängse modell. Karl är ekonom själv och kan ju kanske vittna om detta. Men det gör också väldigt svårt att
titta på Karl och säga, det här är väl en typisk externalitet. Det här är väl bara någonting att lagstifta bort. Det är väl den enklaste typen av, all annan typ av skatt och så vidare. Det är ju, förvränger ju de normala marknadsförhållandena.
Ja, men då är vi tillbaka på den här då, alltså förbjuda bort. Vi gillar ju inte riktigt det heller i vår rörelse eller vår parti, att man ska sätta upp stopplagar eller förbud, utan då vill vi gärna ha mekanismer på plats som på något sätt fasar ut det här, eller ekonomiska styrmedel som gör det då till exempel dyrare att släppa ut i förhållande till att inte göra det. Men having said that, så får jag ändå säga att det gick ganska bra för oss. Vi kunde ha kommit längre på många områden, för det måste man ju alltid tycka någonstans. Men det är klart att just det här synsättet att sätta prislappar i miljöpolitiken, tycker jag ändå att man lyckades ganska bra med alliansen på de här 8 åren. För så har det inte alltid varit. Det är alltid att miljön har ett högre värde, och oavsett vad vi pratar om här så ska det på något sätt. Miljön är så pass viktig att den går inte att vara. Men vår, och framförallt min chefs, dåvarande chefs Lena Eks syn var ju då att om vi inte sätter prislappar på det, då är vi bara dumma i huvudet, därför att det gör att vi blir väldigt svåra att prata med.
Och nu ska Kina införa ett uselt samhällssystem, och det är en direkt effekt av Fredrik Reinfeldts goda förhandlingsförmåga i Köpenhamn till exempel. Eller?
Det är en direkt effekt av att USA och Kina börjar prata med varandra direkt, och det är ju någonstans det som krävs här, det vill säga att man hittar ett sätt vid sidan av FN-processen att inte 193 länder, inklusive skurkstater vad gäller klimat i alla fall, som Sudan och Venezuela, ska komma överens. Men att man också hittar de i det här fallet de två absolut största utsläpparna kommer överens om tågordningen. Det är ju helt centralt för att få det här framåt.
Det är fantastiskt. Vi kan prata om det här hur mycket som helst.
Hur länge som helst.
Det vi ska prata om nu egentligen, det är ju faktiskt din största gärning för det här partiet, Centerpartiet, Sverige, världsfreden. Och det är ju när du var med och la grunden för det som också vi har sett mycket av, den här stämman. Den politik som är mer liberal än Centerpartiet var för 20 år sedan. Mer öppen, och också för den öppenhet i migrations- och integrationsfrågor till exempel. Centerpartiets högskoleförbund hette det på den tiden. Du var en av de ledande profilerna.
Ja, du var ordförande. Vi var på bild tillsammans igår på en fest, tidigare ordföringar.
Och det vet vi ju hur viktigt det är. Ja,
oerhört. Ingen hälsar på mig. Jag vet inte varför. Varför ignorerar de mig?
Mycket intressant. Så här, jag tycker det som är riktigt roligt. Jag stod med en annan gammal före detta ordförande, Elisabeth Tand Ringqvist, här i lokalen igår.
Kort parentes, tidigare gäst i PK-podden.
Ah, förstås. Intressant. Closure. Vi stod i alla fall och resonerade snabbt kring den förflyttning som det här alldeles för lilla egentligen då partiet har gjort på ganska länge. Som när vi var då aktiva, Elisabeth och jag, så hade vi en oerhörd strid i partistyrelsen, dåvarande partistyrelsen med Olof Johansson som ordförande, huruvida studentförbundet skulle få gå med, hade för avsikt att gå med i Europaliberalernas ungdomsorganisation LIMEC.
Åh, intressant.
Och det var ju i princip, vi skulle lika gärna kunna ha sålt vår själ till djävulen, eller ännu värre bli medlem i Moderaterna eller något sånt där, enligt dåvarande partiledningssynsätt. Och hade väldigt, fick väldigt, väldigt hård kritik för det här, och väldigt ansatta för vad vi tänkte göra. Där satt vi då, 98 var det väl. Och här är vi idag, där vi har en mycket, mycket stark uppslutning kring Fredrik Federley som nybliven andre vice partiledare, och därav att han har en solid bas att stå på för att nu också kandidera som ordförande i Europaliberalpartiet och ALDE. Så där är vi 17 år senare. Och det är ändå en ganska, jag kan inte säga lång resa, men ideologiskt sett så har det ändå hänt ganska mycket, precis som du säger Gabriel, på den här tiden. Och det här partiet har framförallt förflyttat sig i så många frågor. Migrationsområdet är förstås en annan del av det, naturligtvis. Uttaget synen på öppenhet, frihet, tycker jag har fått en mycket hälsosam revival under de senaste åren, och där är ju naturligtvis vår nuvarande partiledare en stor orsak till detta.
De som lyssnar på oss ofta brukar oftast höra att vi har två ekonomer som raljerar över att jag bara försöker spinna och taktisera, vilket är helt korrekt. Och jag gillar att analysera hur organisationer förändras och så. Om man då ser att sen kanske runt din och Elisabeths tid, runt slutet av 90-talet, så började ändå delar av ungdoms, men framförallt studentförbundet, liksom, förflytta partiet åt ett visst håll. Det går ju ganska bra med den förflyttningen, och ingen kan ju anklaga Centerpartiet för att nu inte tillhöra då de mera, om man får säga slarvigt sett, liberala eller öppna delarna av svensk politik. Men min bild också är, om man ser tillbaka på gamla stämmor, och jag är väldigt fascinerad att läsa tidigare så här, debattartiklar från CUF-are eller högskoleförbund och liknande. Tror du, det går ju cykler ofta det här. Kan du tro att vi, om vi tar om 10 år framåt, att studentförbund och högskoleförbund, eller förlåt, studentförbund och ungdomsförbund kanske snarare försöker ta partiet åt ett annat håll? Att man vill ju gärna vara i opposition mot partiledningen. Det brukar ju ofta folk säga så här, vi ska vara en blåslampa. Ja, men om då partiet har gått så jävla bra åt rätt håll, ja då kanske blåslampan kommer nu att, ja, tillfälliga uppehållstillstånd, det är ändå bara, förstår du vad jag menar? Att liksom att kommer det komma så att nu är det Alfred...
jag måste också bara bryta in. Alltså, det känns som att du är någon sån här, jag säger inte skogen för alla träden, mode just nu. Att, jag vet inte, Gabriel får rätta mig om jag har fel här. Men när vi, det var ju väldigt så här rebelliskt och cutting edge att vara lite tokliberal i SUF runt 2006-2007. Och då var vi väldigt nöjda. Sen så på 2, 3, kanske 4 år så liksom flyttade man förbundet ganska tydligt i den här riktningen. Sen kom det en liten pojkvars som heter Hannes Herbjö och bara, det är coolt att vara socialliberal och varm och tycker att alla ska ha det bra.
Vänsterfalangen och partiets högerfalang.
Ja men exakt, det har ju redan hänt. Det var du som var längst fram på den skutan, eller?
Ja, fast jag har ju inte varit längst fram på skutan för att föra oss en mer restriktiv invandringspolitisk.
Nej, men det, jag menar är det ligger i liksom tangentens riktning.
Förstår du vad jag menar? Ligger det i studentförbunds och ungdomsförbunds roll att vara antipartiet, och således kommer framtida ungdoms- och studentförbund vara liksom...
Det finns utrymme åt höger fortfarande.
Ja, det finns det. Men förstår du vad jag menar?
Jag tror att det är en... Eller så här, på min och Elisabeths tid så var ju vi lite av en sorts gerillarörelse, tyckte vi. För det var ingen som tyckte som oss. Vi var på något sätt helt aparta. Vi hade situationer när en... Utan att gå in på namn, nuvarande... Högt uppsatt tjänsteman i vårt parti, dåvarande studentförbundare, höll på att fysiskt sett bli spöad rent och sagt på den här stämman, på grund av att han hade uttryckt sig för liberalt eller någonting i den stil. Där är vi ju inte riktigt idag förstås. Men, och det är klart att den där liksom gerillakänslan i sig gör ju att man organisatoriskt samlas, man är alla emot oss, och det är en styrka i sig. Idag har vi ju inte far from den stämningen, och där kan jag å andra sidan tycka att just den här stämman 2015 är en typ av feel good samling där alla är väldigt eniga och alla är väldigt överens, alla mår väldigt bra, alla olika delar drar åt samma håll. Jag menar, Centerkvinnornas ordförande går upp och är en av de som kanske tydligast pläderar för ett NATO-medlemskap. Så var inte, skulle nog inte riktigt ha hänt 1998, tror jag.
Vem var ordförande för Centerkvinnorna då?
Oh,
Lena Ek var
det
ju,
kan
men det...
Lena Ek, ja, precis. Det kan vara på den tiden.
Mm. Den gamla pacifisten.
Som att det var så. Having said that, så...
Det är många cirklar som sluts. I
det här, ja, intressant. Idag mår vi alla bra. Idag är det inte skyhöga opinionssiffror, men det är en soliditet i partiet som inte har varit på väldigt länge. Och jag tror aldrig vi har haft en sån partistämma. Nu har jag missat några här på 2000-talet, men där har varit sån bred uppslutning bakom partiledaren, partiledarskapet. Det har alltid ändå varit någon så här, men vi måste nog sparka Olle någon gång. Eller Lennart inte. Nej, men Maud, jag tycker inte att ingen sån här rörelse idag. Utan det är väldigt, väldigt bred i frågan.
Ja.
Inte heller illa. Och med detta sagt så tror jag att nästa stämma bör nog ändå bli lite... Där måste man ändå börja dra åt något håll. Ja. Och vem som ska stå för det, om det är ungdomsförbundet eller ungdomsstudentförbundet, det låter jag vara osagt. Men jag tror att det behövs någon som drar åt något håll. Be ett socialliberalt eller oro. Kan vara mer åt höger, kan vara mer ungefär som KD har, där man har ett KDU som är långt till höger än partiet.
Men det som är spännande vid sidan av din analys är att den här stämman bjuder ju, och den här inspelningen av PK-podden är den konstigaste och på många sätt mest dynamiska inspelningen någonsin. Så Mattias, vid sidan av att du har varit stabschef, ledande högskoleförbundet, kommer du nu också få kort överta Gabriels roll och presentera en person som bara helt snyggt tog sig upp på scenen. Gör det här på ett bra sätt.
Det där var
nu.
Inte schysst. Jag tog mitt upp. Jag blev uppknuffad på scenen.
Vem är det som pratar
om uppknuffad på scenen? Helt motvilligt.
Det är en kär vän till mig som jag vill här poängtera inte deltog i riksdagens budgetdebatt här om dagen om någon skulle ha en missuppfattning.
Ja, men nu räcker det faktiskt.
Det är Centerpartiets chefekonom Martin Ådahl, tidigare legendar.
När någon misstar mig för en person som är storleksordningen 15-20 år yngre, så det är väl alldeles utmärkt.
Utan skägg dessutom.
Ja.
Men det är, väl, ja, det är väldigt trevligt att stå med dig här, Martin, också.
Men du, får jag säga, det känns som att du, Hannes, jag och Carl, vi kan backa långsamt iväg, så kan Martin och Mattias hålla en egen konversation ganska lätt. Vi kan ju också säga att Martin har ju...
Det är ganska ointressant för den bredare allmänheten i alla fall.
Men vi kan ju, våra poddlyssnare, det här ska vi få höra, Mattias, jag tror du kommer uppskatta det här. Våra poddlyssnare gillar ju lite metaberättelser om podden, har vi förstått. Martin har ju varit med i en inspelning av PK-podden som inte kunde släppas. För att Martin blev så engagerad att han dunkade handen i bordet under hela inspelningen. Så att ljudet inte spelades in. Men nu är du här, Martin.
Då borde jag kunna sånt här.
Men så agitatoriskt, Martin.
Men Mattias pratade tidigare om...
Jag var bara en väldigt seriös och välavvägd nationalekonom.
Mattias pratade tidigare om under tiden i Alliansen hur viktigt det var att kunna liksom visa för andra partier att miljö, eller negativa externaliteter om utsläpp och liknande måste kunna omsättas i liksom kronor och öron och så vidare. Nu jobbar du väldigt aktivt med Centerpartiets ekonomiska politik. Upplever du samma behov av att kunna visa för andra partier om hur miljöpåverkan behöver realiseras i kronor och öron och så vidare?
Ja, med tanke på att det finns ett parti någonstans där som påstår sig vara intresserad av miljön, men de är liksom helt ointresserade av när det svider lite liksom, när de får till det, när de måste betala. Så att det är såklart att om vi ska vara mot alla principer här, vara väldigt seriösa en sekund, så ja, men det där är på riktigt nu. Det är liksom inte tid att vänta ut att inte vi får till riktiga styrmedel där folk betalar för precis vad det kostar att släppa ut. Och faktiskt ibland till och med lite ännu högre skattekilar på vissa saker där det finns stor omställningspotential. Elasticiteter som det heter, hög elasticitet, man reagerar snabbt på de här kilarna. Det är ju det som är grejen. Igår, okej, vi var på Centerstämman och hände stora saker där, vi gick med i NATO. Men vad hände igår?
Kina.
Världens största... Har ni redan pratat?
Mattias har lyftat den.
Amen.
Men han är briljant.
Så går det när man kickar upp folk på scen.
Det var Gabriel som lyfte det. Mattias strök under att det var viktigt.
Detta är ju det största som har hänt på jättelänge. Det kommer att förändra, inte allt, men det kommer... Så det här, vi är mitt inne här.
Det kan
här.
Jag stryka under.
Ja. Då kan vi inte ha en miljöminister som för typ 2 år sedan sa att vadå utsläppsmarknad, det är inget bra. Det är en kamp som vi måste driva både superpedagogiskt, för samtidigt så vet jag ju erfarenhetsmässigt från Fores, mitt förra jobb, att vi gjorde liksom utsläppsmarknader för dummies, utsläppsmarknader för dig som är helt ointresserad, utsläppsmarknader för dig som överhuvudtaget aldrig vet vad det betyder, utsläppsmarknader på en sida, utsläppsmarknader på en paragraf, utsläppsmarknader för journalister.
Mattias, du bara nickar här, du har också varit en del av detta.
Och det visar sig vara detta som är det mest effektiva politiska mediet av alla, visar sig bitvis vara omöjligt att pedagogisera. Så att vi har verkligen en utmaning här. Och Miljöpartiet, de bryr sig inte om det. De bara säger vi för något, miljön. Och sen så bryr de sig om det. Så att grejen är den att det är väldigt svårt faktiskt. Men samtidigt otroligt viktigt att förklara. Och sen så är det ju egentligen det man alltid borde säga. Och det enklaste av allt är sätt pris på det. That's it. Det där kom vi fram till efter alla de här försöken.
Men Martin, vi var ju i Köpenhamn samtidigt, du och jag. Oj. Kommer ihåg det? När vi hade det var grejer.
Det är sånt där man vill glömma.
Jo, ja. Men då var ju just den här...
Synnerhet av de här långa väntorna utanför Bella. Ja. Vad heter det? Bella Center. Den globala uppvärmningen var grejen. Vi står där ute i de här nedkylda, fuktiga isbindarna.
Ja, det var fruktansvärt kallt. Kinesisk miljardärska i kycklingkostym.
Ja, han stod under det här loss där utanför.
För alla unga så kan jag göra en referens till
datorspelet Half-Life. Det var en väldigt märklig, suggestiv, surrealistisk känsla av konstiga ljud.
Alla unga då, ja.
Okay, ja, ja, exakt. Ja.
Det är mycket unga lyssnare. Mycket muppvärva alla människor.
Referensen no swishar offense. Även i tydligt. Point being att där blev det väldigt tydligt för oss på ort och ställe att det blir världens viktigaste möte för klimatet på, jag vet inte hur många år.
Mm. Ska säga, så är det.
I Köpenhamn. Och som du sa, Martin, där att ingen enda, vad var det i hela UNFCCC:s superexpertpanel av 3000 personer, så var det ungefär 4 ekonomer.
Ja, nu har de blivit lite bättre, men ja. Alltså det var, jag har ju varit på såna här möten med Världsbanken, jag har ju varit på Riksbanken ett tag och var ganska engagerad i det då också. Och typiskt för sådana möten är, folk sitter faktiskt med Excel-ark, folk sitter i alla fall med texter fulla med siffror, folk sitter och räknar. Lite som vi gör på budgeten nu. Så kommer man till ett möte som är den största ekonomiska, politiska frågan.
Absolut.
Inga, ja. Inte en siffra, inte en räknesnurra i sikte. Nej. Och det här handlar ju om egentligen värden för miljarder dollar som vi förstör för kommande generationer för att oljeindustrin ska få ha fritt gatlopp och kolindustrin. Det är enorma resurser som förflyttas och det finns ingen marknad, det finns inga strukturer, det finns inget pris, och inte undra på att det blir som i Sovjet då, att man äter upp allt som finns på hyllorna på nolltid. Och för att det kostar, om det kostar en kopek att köpa, då blir det ju bara långt, då var det förstört. Så att grejen är den att Köpenhamnsmötet, det var bland det värsta jag upplevt, trots Andreas Carlgren och hur fantastisk han var där klockan 4 på morgonen när min helt nyfödde son skrek i luren, och min fru bad mig åk hem med vad som helst, jag skitade till klimatmöte, åk taxi klockan 4 på morgonen. Trots allt det där fantastiska
förhandlingsläge, får man säga.
Ja, trots alla de här fantastiska insatserna folk gjorde, det var hemskt. Det var hemskt, hemskt. Världen står där och det är liksom bara retorik och tomt, och det är ju liksom tyvärr Miljöpartiet i all sin välvillighet nötskal, bara massa
all sin framgång just nu.
Ja, enorma framgång. Allt, bara prat.
Får jag bara, ja, förlåt. Apropå prat, höll jag på att säga. Nu är vi liksom i skärsnittet, vad fan heter det?
Ja.
Tvärsnittet av era två största intresseområden. Skärningspunkten. Ja.
Origo. Oh,
nej, på tal om Origo.
Tvärtom.
Vi såg den tillsammans, Martin, men Magdalena Andersson höll en väldigt bra presskonferens när hon släppte BP16.
Ja, bra ur en viss synvinkel.
Ja, men den var bra ur pedagogisk synvinkel.
Nej.
Innehållet var fel.
Magda, jag känner henne, så jag säger Magda.
Jag blir förbannad. Jag känner att det är Carl som pratar nu.
Okej, förlåt. Jag tyckte att hon skötte sig väldigt bra. Tills dess att hon slängde upp beverage-kurvan och bara, den ska ju röra sig mot Origo. Och man såg så här Niklas Svensson bara, what om Origo? Men fortsätt prata om Origo, Gabriel. Berätta för mig om Origo. Vad händer i Origo?
Jag vet inte. Min poäng var att du kanske också ingår i det här, men Martin och Mattias kommer kunna prata hela kvällen. Liksom, det pågår en fest där inne och det är middag och så vidare. Men ni kan stå kvar här och prata om Kina. Hur länge vill
du? Det är ju slagertema just nu, så jag vet inte. Jag
stannar gärna här.
Du, alltså, ja.
Då har en fråga om slagertema.
Lasse Berghagen är centerpartist, det vet jag.
Måns Zelmerlöw också.
Du får inte hålla på.
Min fråga till er är helt enkelt, apropå det här ljudet som vi har i våra lurar just nu. Hur har stämmorna utvecklats? Hur känner ni? Ni har ju varit med ganska länge, ungefär lika länge båda två. Och är ungefär likadana.
Ja, vi skulle ju prata om Origo här ju.
Nu ska vi prata fest, Martin. För vi behöver runda av, för ni är många människor som vill prata med er, ni är viktiga och så vidare.
Jag tycker att stämmorna har blivit naturligtvis mer... Det har ju framförallt
dyrare.
De är dyrare och större. Det var ju så att på
alltså, nu är vi tillbaka. Inte det ganska exakt 20 år sedan man var i den här lokalen i Lugnäs, ja, sporthall.
Ja. Jag var faktiskt... Då var jag säkert i mötet. Jag var inte där. Så här. Jag är som sagt, jag tror jag landar där ändå, just feelgood-stämningen.
De dansar just nu, vet ni det? Alla dansar.
Det är därför ni ska få runda av så vi också kan dansa. Ni ska få avsluta, Martin.
Stämmorna var bättre för.
Nej, men stämmorna var mer, det var ju mer ändå inympat med konflikter förr. Det fanns lite mer spännvidd därför att det fanns helt enkelt mer av... och det har varit centers problem lite grann, som sagt, mer av otydlighet och oenighet. Fine. Men och det kan man ju på något sätt konstatera, men jag vill ändå säga att den här stämman har ju varit någon sorts manifestation över ett parti som just nu mår väldigt bra och som har en ganska på något sätt brett förankrad tanke om vart man är på väg. Så det var en väldigt bra bredd, en solid bredd i den här stämman. Men det har inte varit de här spetsarna, var man är på liksom någon typ av brytningstid. Det kanske inte är riktigt tanken att det ska vara det heller ett år efter ett val, för nu ska vi konsolidera oss, vi ska bygga upp en position och så vidare. Men så här var det inte riktigt
men
förut.
Men partiet har just gått med i NATO, utan de vill att Sverige ska gå med i NATO. Det är ju ändå en
inlindat
viss spets,
i
nordiskt kan man säga.
Karamellpapper som någon kommentator sa. Men vad har vi fler för spetsar den här stämman?
Vi har haft en jättestor debatt om strandskydd till exempel. LO är jättearga.
LO är väldigt arga.
LO är arga.
Det var någon diskussion som jag överhörde som var om deltidsbrandkår. Men fine. Min poäng är att det kan väl vara bra att vara lite, ungefär som Hannes frågade alldeles innan här om vad som ska hända med, alltså vem som ska ta rollen och vart ungdomsförbundet och studentförbundet befinner sig om 10 år. Jag hoppas ju ändå nästan någonstans att nästa stämma blir ändå lite mer att vi drar iväg någon position och framförallt ta lite nya kliv. Nu är det som att man har kommit upp på en platå, man har nått en flyghöjd.
Du tycker att det saknas spets, men hur man än vrider och vänder på det så är ju Centern är den enda spjutspetsen på den goda sidan just nu. Det finns en spjutspets som är mindre god, men den är, för det första, de har ju inga stämmor, de bara träffas ju 3 personer var nu är på ett rum. Så att det är liksom... Det är inte riktigt samma sak oberoende av vilket. Jag undrar om de har lika roligt överhuvudtaget. De kanske har en sån här kul marsch med liksom med fanor och grejer som jag vet inte. Men
skjortor i någon färg.
Nej, det är förbjudet.
Ja.
Det är deras motsvarighet till pallasbanden.
Jag står inte här och säger att det är dåligt och mår bra. Det är inte det jag säger. Jag säger att för politikutvecklingen så tror jag nog att det skulle behövas lite mer tuggmotstånd åtminstone nästa stämma.
Men först måste ju Centern växa i Sverige, bli en stor faktor. Och sen när man är så stor och bred, då kommer man ha alla de här falangerna som man också en gång hade. Och då kommer de och liksom representera en stor bredd i svensk politik och debattera mellan sig.
Moderaterna, det
har vi redan idag, men det kommer att bli ännu mer.
Moderaterna är ju ungefär det nu, liksom social, de enda partier som är över 20% i SD-gruppen, de är ju ändå mellanrörelsepartier. De har ingen edge alls. Sociokongressen var den tråkigaste i mannaminne. Moderatstämman som ska vara några veckor har ju...
De har aldrig varit roliga.
Nej. Hörni. Ska vi gå samma väg då? För att på bekostnad av att växa.
Ja. Vi hör ju att ni borde ha en egen podd.
Okej, vi lämnar tillbaka podden till er. Berätta, vad tycker ni om stämmorna?
Nej. Jag vill göra så här istället. Jag vill avsluta. Jag vill bestämma lite grann.
Okej.
Okay. Olik mig. Jag vill bestämma helt enkelt.
Till dina tidigare chefer.
Ni får svara. Båda är faktiskt ni mina tidigare chefer. Så en sista fråga. Om 2 år då, om det ska vara lite mer spets. 2 eller 4 eller vad det nu är. Vilken är den frågan som det kommer kunna vara lite spets i? Det får ni svara på. Och sen så får vi gå och dansa. Eller inte.
Nej, men vad kan det vara som är den stora utmaningsfrågan inom Centerpartiet i framtiden? Det är ju liksom verkligen att be om problem framöver. Men på ett plan, men samtidigt väldigt spännande. Jag tror att den stora debatten framöver i Centerpartiet blir hur vi ska rädda och förbättra och utveckla välfärdsstaten. Därför att vi kommer få det ansvaret när vi blir stora och viktiga. Och det finns en massa outredda frågor som kan göras mycket, mycket bättre. För att det ska bli dynamiskt och bra. Alla som behöver välfärd.
Jag tror ju att man måste faktiskt på allvar gå in på arbetsmarknadsområdet, på jobbmarknadsområdet.
Det är där är vi redan. Ja, okej.
På marginalen kan jag... Så här, det var ju någon...
Det har jag räknat in att vi redan har tagit det. Fortsätt då.
Var ju någonstans... Jasenko Selimovic sa väldigt intelligent, tycker jag, när det var som mest för någon vecka sedan om flyktingströmmarna till Europa och till Sverige. Att i Sveriges fall så har vi OECDs öppnaste system för att ta emot människor utifrån från tredje land framförallt. Men vi har sedan också på andra sidan OECDs mest reglerade system för att få in dessa människor på arbetsmarknaden. Och det är ju naturligtvis inget som bara gäller flyktingar, utan det är generellt. Så jag tror att en rejäl arbetsmarknadsreform är ju något som verkligen liksom känns. Inte bara som LO kan ryggradsmässigt.
Det kommer att vara den största frågan för partiet, men vi kommer inte vara den största konfliktfrågan inom partiet.
Nej, men okej.
Och det var det jag sökte efter, och jag tror inte heller, jag tycker vi är där redan nu.
Men frågan var inte ställd till mig. Jag tänker ändå spela in två grejer. Jag tror att så här, när om man letar efter interna konflikter, så är det miljö versus landsbygd. Att vi tog nu mål för någon dag sedan.
Nu sa han det. Censurera podden. Censurera podden.
3 av 5 i
din. Kunde ni klippa den här podden, var det?
Står han här och säger. Han står här och säger.
Och nu klipper vi.
Nu går jag upp, nu kommer jag i målbrott igen. Och känslan av vikten för decentralisering och federalism som debatterades mycket idag på lördagen, ja, angående mycket.
Bättre. Ja,
samtidigt som man också känner att det är orättvist om det är olika i olika regioner. Att man vill decentralisera arbetsmarknadspolitiken.
For the record, det finns ingen konflikt mellan miljö och landsbygd.
Så vill man också centralisera för att garantera likvärdighet i hela landet. Tack och för mig.
Fortsätt. Om det inte är någon som har förstått det, så är Martin Karls chef. Nu vet vi alla det. Hörrni, tack Martin, tack Mattias.
Tack själv.
Tack så mycket. Det är hårt.
Alltså, hur ska man uppbåda något engagemang?
Det är tomt i stämmolokaler och folks ögon. Ja. Det är motsägelsefullt, men det var tomt i folks ögon. Nu är det tomt i stämmolokalen.
Ja. Folk håller på att packa upp. Man hör hur folk viker ihop såna här böjbara bord, fraktar dem. Vi har ju en här som kanske mentalt håller på att böja ihop sina liksom portabla bord. Henrik Falk.
Ja.
En av de största hjältarna är en sån här stämmohäll.
Du överdriver.
Du har varit chef över hela stämman.
Ja, jag har arbetat som projektledare för stämmoarrangemang.
Bra avrundning ändå att vara med. Vad liksom... alla då våra politiska intresserade lyssnare, vad är liksom det viktigaste att tänka på en sån här stämma, förutom att man ser till att det finns en podd som kan dokumentera det som har hänt?
Ja, precis. Nej, men det skulle väl vara att ge förutsättningar för bra politiska beslut. Lite mening med hela grejen.
Ja. Jag tänkte mer med Säpo eller med mat eller något sånt här liksom. Hemligt.
Det är mycket logistik. Vi är ju på idrottshall den här gången, så att vi har fått anstränga oss mycket med allt med mat och hantering och garderob. Och...
jag såg att jag förbi personalrummet för ett tag sedan, då såg jag att det var ett judorum där man hade rullat ihop hälften av mattorna och ställt ett stackars bord där.
Några fläckiga, kaffefläckiga bord. Det luktar också svett och gummimatta där verkligen.
Ja, men det är bra. Personalen ska ta det så jävla bra. Pressrummet däremot, jättetrevligt.
Ja, bra. De har fått mycket.
Ja, de har fått beröm faktiskt. KG Bergström sa att pressrummet sånt är bra. Ja. Men en fråga du kanske inte får svara på då, som vi klipper bort om det är dåligt. Så. Men är det lite skönt som projektledare att Annie inte var på stämman? Blir det liksom enklare allting?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att Annie är väldigt snäll att ha att göra med. Hon brukar inte vara så krävande.
Men det är färre säpovakter, tänker jag, sånt.
Ja, det är det i och för sig. Ja. De brukar inte ställa till sådana scener direkt. Deras grej är lite att inte synas.
Det kanske inte är. Det kanske är liksom främst alla de här ombuden som rest hit från liksom landets alla hörn som vill att det ska fungera smidigt. Partiledningen är inte riktigt intresserade på samma sätt. Kanske. Nej. Jag vet inte.
Alltså jag får ju mycket mer kommentarer från olika distriktsmänniskor än från partiledningen.
Ja. Mm. Finns det något distrikt som är, det här kanske också är lite känsligt, som ställer lite extra mycket krav?
Nej, alla är jättesnälla.
Det är så mysigt. Fan, vi är tillbaka på den här feel good temat från igår. Det är eventuellt tecken på en peak. Nu kan det bara gå ut för.
Men det är fantastiskt på banketten. Nu tycker jag en värdemätare om något. Många dansade väldigt mycket.
Verkligen. Det var fan bra.
Och ni som har lyssnat ända fram till nu, ni har ju hört det under så att säga avsnittet, att musiken var hög. Nej, men har vi några avslutande ord innan vi packar ihop det här poddutrustningen och åker hem själva också?
Nej, jag var lite, på tal om bankett, jag var lite så här förbannad dagen efter. Det måste vara så att någon hade haft alkohol i min öl, för jag kände mig jättetrött. Det var inte alls någonting jag var medveten om.
Jag drack ett halvt glas vin, jag kände mig ändå jättetrött.
Jag har lite olika anledningar kanske. Ja. Det finns inte mycket mer att göra, tror jag, än att ta vår pick och pack. Men tack ni som har lyssnat på det här lite extra speciella superavsnittet. Tack Henrik för att du kom förbi och hjälpte oss att avsluta det här på ett värdigt sätt.
Och för att du satte ihop en stämma.
Ja, tack. På ett lika värdigt sätt.
Ja.
Tack Carl, Hannes.
Tack Robert.
Tack mig själv. Hej.
Hej. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the
country, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Vilka jävla stjärnor ni är som sänder därifrån. Det här är... Det här är... Oh, oh.